Här har vi en väska full av en massa saker som ska med till Himalaya. Vi har en dunjacka och massa ullkläder. Sen har vi vandringskängor. Vi har en vattenflaska som man kan hälla i kokande vatten så man kan dricka te. Och om det är till exempel kallt på natten så kan man hälla i hett vatten i flaskan och lägga ner den i sovsäcken så blir det varmt och skönt. Här har vi tändstål som man har för att göra upp eld.
Oj, då kommer det massor med gnistor.
Precis. Och då handlar det om att man ska rikta tändstålet ner och rikta gnistorna rätt. Och här inne hade det inte varit en utmaning att tända eld. Men när det är utomhus, det är kallt, det är blött, det är blåsigt.
Och på hög höjd då?
Precis.
Så är det kanske inte så lätt att göra upp eld. För du ska ut på ett stort äventyr nu. Det här är några av grejerna som du ska med dig på en lång resa som du väldigt snart ska ut på. Vad är det du ska göra egentligen?
Jag ska om en vecka bestiga ett berg i Himalaya i Nepal.
Vad är det för ett berg?
Det heter Sergori och är 4984 meter högt. Det här berget kommer vara främst vandring. Det är inte teknisk klättring. Men det kommer ju ändå finnas väldigt branta partier där man får använda både händer och fötter. Det tar ungefär 10 dagar kanske att ta sig upp och ner. Det är väldigt viktigt att inte skynda fram för att kroppen ska hinna vänja sig vid den höga höjden. Det är så mycket som kan hända. Men jag tror den främsta utmaningen kommer vara höjden. Men dessutom så kommer en utmaning vara såklart att ta sig fram i och med att jag är blind.
Ja, hur tänker du om det?
Jag kommer ha en ledsagare med mig som hjälper mig. Så jag har full tillit till henne att hon hjälper mig. Och att hon berättar för mig var jag ska sätta händer och fötter.
Vi sitter på en matta hemma hos Mirjana i en lägenhet i Eslöv. Idén till bergsbestigningen fick hon från en kompis som klättrar. Och hon antar ju gärna utmaningar.
Jag ser det här berget som en symbol för att visa både andra men också mig själv att jag kan. För jag har tagit mig över mentala berg. Så nu vill jag testa att bestiga ett fysiskt berg av grus och sten.
Att vara ett månadens ansikte som du nu blir utnämnd till här ingår också att besvara en svår fråga. Hur ser du ut egentligen? Kan du beskriva dig själv?
Vad jag minns så har jag brunt hår. Jag är ljus i hyn. Ganska vältränad skulle jag vilja beskriva mig själv som. Det är så svårt att beskriva sig själv. Jag är 1,60 lång. Brukar alltid ha ett leende på läpparna.
Och så har du solglasögon på också. Har du alltid det?
Ja, det har jag för att skydda ögonen.
Ja, hur var det? Du har alltid sett lite eller ingenting alls?
Jag har inte alltid varit blind. Jag föddes synskadad med en sällsynt ögonsjukdom som heter aniridi. När jag var 3 år så fick jag högt tryck i ögat. Och sen har de tagit bort linsen på ögonen också. När jag var 10 år ungefär så fick jag näthinneavlossning på vänster öga. Och det gjorde inte ont. Men vi kom för sent till sjukhuset. De försökte rädda synen genom att sätta in gas i ögat som skulle sätta tillbaka näthinnan på plats. Men de satte i för mycket gas i ögat så det gjorde väldigt ont och det blev så högt tryck i ögat. Så ja. Det var då jag blev blind.
Ja, hur blev det sen? Hur hanterar du det?
Jag hade väldigt svårt att hantera det. För det första ville jag inte acceptera det. Jag minns att jag vaknade i sjukhussängen och det spelade ingen roll om jag försökte öppna ögonen eller inte. Det var svart. Jag blev så rädd. Det kändes som att någonting hade dött inom mig. Jag vet inte om det var hopp eller livsglädje, men jag blev väldigt, väldigt ledsen. Och ännu värre var ju att jag kände att alla mina drömmar och min framtid var förlorad. Plötsligt kunde jag inte gå vart jag ville. Jag kunde inte titta på film längre, jag kunde inte rita. Jag kände mig väldigt ensam i skolan. Och jag ville egentligen inte på den tiden umgås med någon handikappförening, för jag kände att jag ville inte identifiera mig med ett handikapp. Så jag isolerade mig väldigt mycket och blev väldigt tillbakadragen.
Nu har vi gett oss ut på Eslövs gator och jag måste säga att jag är rätt imponerad över din käppteknik. Yeah. Hur använder du din vita käppe?
Jag har ju fått träna. Sen såklart går man länge och i en miljö där man är osäker så blir man ju mer spänd. Och man kan ju få mjölksyra i armen också om man går länge. Och det är mycket stötar om man går emot saker.
Ja, det här är lite mammas gata kanske, så att du hittar här.
Här hittar jag lite lättare eftersom jag gick här i så många år. Så även om jag inte har gått här på länge så minns jag hur det såg ut.
Hur var det när du var liten och hade tappat synen? Använde du vit käpp då?
Först ville jag inte använda den vita käppen för att jag skämdes. Jag kände det som om jag skyltade med att jag var blind. Det kändes som att alla tittade på mig och jag ville inte sticka ut.
Här fanns en grind. Ja.
Nu är vi på min gamla skolgård.
En folkskola i tegel från 1909, står det. Fyra våningar med två rejäla träportar. Och en stor skolgård.
Ja, en stor skolgård som fick mig att känna mig väldigt liten när jag gick här. Jag stod oftast i ett hörn och fick inte vara med och leka med de andra barnen. Jag kunde inte hoppa hage eller spela fotboll. Här, som du ser, så finns det väldigt mycket singel och småsten här. Mm. Jag minns en gång när jag försökte springa ifrån de som mobbade mig. Och såklart hade jag ingen chans att springa ifrån dem och de höll fast mig, tryckte ner mig mot marken och började kasta sten. De sparkade och slog och de gjorde ofta saker när läraren inte såg. Det var ganska jobbigt på den tiden. Jag hade en väldigt dålig självkänsla och jag började tro på vad de sa, att jag var värdelös, att jag inte kunde. Att jag var helt handikappad. Och det var inte bara elever som sa, du kan inte. Det fanns en lärare som inte ville ge mig godkänt för hon menade att talböcker inte räknades. Hon menade på att jag inte kunde få godkänt eftersom jag saknade läskunnighet.
Och då började du tro på vad de sa då? Att du inte kunde?
Ja, jag började tro på att jag var misslyckad, att jag inte kunde någonting.
Hur dåligt var det?
När det var som sämst så var jag verkligen på botten. Jag var så deprimerad så jag hade ingen lust att leva. Allting kändes jobbigt och jag förlorade motivationen till allt. Och jag började fokusera mer på att prestera bara för att visa att jag inte var värdelös. Så om jag inte klarade av att prestera så kändes det ännu mer jobbigt. Vilket gav mig väldigt mycket prestationsångest och ångestattacker. Det var så viktigt för mig vad alla andra tyckte, för att jag var rädd för att inte bli omtyckt, att inte vara duktig.
Någonstans där så måste du ha vänt. För idag verkar du ju utanför skolgården här i alla fall som en rätt tuff och företagsam tjej. Var det något speciellt som fick dig att förändras?
Det är så svårt att svara på den frågan, för jag tror att det var flera saker som hände som påverkade mig i en positiv riktning. Den största vändpunkten tror jag kom när jag var på gymnasiet och började på en ny skola. Jag har alltid varit sämst på idrotten under grundskolan. Och när jag kom till idrottslektionen på gymnasiet så kändes det väldigt jobbigt. Jag hade redan ställt mig in på att det skulle gå dåligt. En lektion så skulle vi till simhallen och hoppa från en trampolin. Och tro det eller inte, men även om man är blind så kan man vara höjdrädd. Och jag stod på den här trampolinen som var en meter hög och skakade i hela kroppen. Jag var så rädd och var nära på att börja gråta. Och jag hörde att någon hånskrattade och det väckte hemska minnen från barndomen. Men så hörde jag en annan röst också. Och det var min idrottslärare. Han ropade, kom igen Mirjana! Det är bra, visa dem att du kan. Du vet att du kan. Det sitter i huvudet. Så jag klättrade upp till den trampolinen som var högst uppe vid taket och hoppade ut. Och den känslan när jag träffade vattenytan. Det var så underbart att känna att jag hade vågat göra något och bara strunta i vad alla andra tyckte och tänkte. Efter att alla hade hoppat från trampolinen så var meningen att vi skulle simma några längder. Och som vanligt så kom jag sist. Och jag kände där och då att nej, nu räcker det. Nu måste jag förändra. Jag vill ha en förändring. Så jag började träna på gym. Började dansa. Och under den här perioden så lärde jag känna en vän som sprang väldigt mycket. Så hon inspirerade mig att fortsätta träna hårt. Och jag upptäckte att det gick bra. Det blev bättre ju mer jag tränade. Så träningen har verkligen hjälpt mig att må bättre både fysiskt och psykiskt.
Och sen dess har fysisk träning varit en viktig del i Mirjanas liv. Förutom löpningen och dansen så testar hon gärna nytt. Som yoga, ridning och crossfit. Något som fått henne att må bättre på alla sätt. Men ibland känns livet som en berg- och dalbana, berättar hon.
Som jag berättade så presterade jag väldigt mycket i skolan. Och jag gick ut med toppbetyg. Och då tänkte jag, nu ska jag skaffa jobb. Så jag promenerar in på Arbetsförmedlingen. Väldigt optimistisk. Har precis tagit mig ur en depression. Och jag berättar om alla mina drömmar och planer inför framtiden. Och då svarar handläggaren, men lilla vän, om vi nu kommer ner på jorden och är lite realistiska, tror du inte att du har lite stora drömmar? Jag vet inte hur du tänker, men i min värld så känns det lite svårt för dig att komma in på arbetsmarknaden med tanke på din funktionsnedsättning. Om jag vore du så skulle jag inte berätta det här för någon annan. Har du någon gång funderat på att förtidspensionera dig?
Hur gammal var du då?
18.
Vad svarade du då?
Jag blev så arg. Och jag kunde ju ha brutit ihop där med tanke på att jag precis har tagit mig ur en depression. Men jag svarade till honom, jag ska visa att jag kan. Jag behöver inte din hjälp. Så jag gick därifrån. Och en dröm som jag hade berättat för honom, det var att göra en film. Och ett halvår senare så hade jag gjort min första film. Mm-hmm. Och det handlade bara om att jag skulle våga ringa de här samtalen och vad kan jag ta för hjälp av dem jag känner? Av det jag inte kan göra. Jag kan ju skriva. Jag kan planera. Jag kanske inte kan filma. Jag kan inte redigera filmen. Så det gick jättebra. Det var bara att jag hade inte vågat utmana mig själv.
Mm. Så att en arbetsförmedlare säger att film ska du inte jobba med. Fick du att göra precis just det?
Exakt. Jag såg hans tvivel som en sporre. Istället för att se det som något som bröt ner mig.
Sen har du gjort en väldig massa saker. Tagit för en väldig massa utmaningar får man väl säga. Hoppat fallskärm och jobbat och startat ett motionslopp. Pluggat på Malmö högskola nu också.
Exakt. Ja. Och jag ska även utbilda mig inom filmskådespeleri i sommar. Mm. Så det ska bli jätteroligt.
Ska vi lämna skolan bakom oss kanske?
Absolut.
Mirjana berättar att hon i framtiden gärna jobbar med just film. Och hon pluggar också till studie- och yrkesvägledare. För det är kul att jobba med människor. Och så vill hon fortsätta att utmana sig själv och sina rädslor. Det vill säga göra obekväma saker som hon inte är säker på att hon klarar. Som då att bestiga ett 5000 meters berg. Vägen till Himalaya går via gymmet bakom Eslövs järnvägsstation.
Nu står jag här på löpbandet och ska trycka igång den. Så det är svårt att känna de här knapparna här, men jag har lärt mig var de sitter. Så jag trycker igång den här.
Nu går undan kan man se. 11 km i timmen springer du i. Hur har du tränat egentligen inför Himalaya här?
Jag har tränat väldigt varierat, både styrketräning och uthållighetsträning. Men det viktigaste har varit att fokusera på uthållighetsträning. För det är viktigt att hålla igång kroppen hela tiden så att jag orkar. För när jag är där i Himalaya så kommer vi vandra flera timmar varje dag. Och då kommer det jobbiga inte vara att det är uppförbacke och vi kommer gå sakta. Men vi kommer ha packning på ryggen och det kommer kännas som att andas genom ett sugrör har jag hört.
Och sen går det väl inte bara att lägga av om man skulle få nog mitt uppe på berget?
Nej, precis. Skillnaden mellan att vandra i Himalaya och att delta i ett motionslopp, det är att om du springer ett motionslopp i stan och det är jobbigt så kan du bara gå av banan och bryta. Men i Himalaya så måste du antingen gå hela vägen tillbaka eller fortsätta uppåt. Det kommer ju inte en helikopter och hämta dig när det börjar bli jobbigt. Och det finns så mycket som man inte kan ha kontroll över. Vädret kan bli dåligt. Man kan stuka foten. Det finns lösa stenar till exempel. Du tar ett steg upp och sen faller du ner 10 steg. Men så är det i livet också. Men man får inte ge upp. Nu börjar det bli dags att öka farten här. Kör lite intervaller.